Det är väldigt kul att få vara här. Jag har varit här lite till och från sedan jag flyttade till Göteborg för snart 7 år sedan, 8 år sedan. Både ute i Partille då i början, och då fanns det lite samarbete här, och då var jag här några gånger. Emil som jobbar här förut är en nära god vän, så jag har fått trilla hit lite då och då. Men jag tror aldrig jag har predikat här, vilket ska bli väldigt roligt. Fantastiskt kul också att få sjunga barnsången. Jag såg inte den enda barn när jag satt här längst fram, så det var gott att vi fick göra det som Guds barn på något sätt. Om det är så att jag pratar lite för fort, eller att jag sluddrar, eller att min östgötska liksom smiter igenom, så får ni jättegärna vinka lite. För det är oerhört onödigt att jag står här och pratar och alla ni sitter och tänker, undra vad det är han säger. Så det får ni jättegärna säga till. Det har hänt att folk har gjort. Så det är helt okej. Men vi kan börja med att be och lägga det här i Guds hand. Herre, tack för att vi får samlas här idag. Dels att vi får leva i ett land där vi får uttrycka vår tro, vår tillit, vår kärlek och vårt hopp till dig utan risk för efterföljelse. Att vi får träffas och vägleda styrka och hjälpa varandra på de sätt som vi kan, Herre. Och vi lägger gudstjänsten i dina händer, och vi lägger det som jag ska säga nu. Är det något som inte är från dig, något som jag har förberett som inte du har förberett, Herre, då ber vi att antingen att jag glömmer säga det eller att vi alla glömmer komma ihåg det. Så att vi får gå härifrån med det som du vill berätta för oss då, Herre. Tack för din kärlek, tack för din nåd och tack för din sanning. Amen. När jag gick hit i morse så hade jag en känsla som jag inte riktigt gillade. Och det var att det jag förberett idag, det var lite för lite tryggheten i Kristus på något sätt. Det var lite, jag kände att jag fick inte riktigt fram den här tilliten till Jesus som är så oerhört viktig. Och jag blev så glad att varenda sång har handlat om det. Så då får vi ha med oss det. Och jag kände framförallt sista sången här då. Jag var tvungen att skriva en liten kråka här att vara gott. Så det har vi med oss idag. Att vi har en väldigt trygghet och en väldigt tillit. Och för nu är det Kristi himmelsfärd. Det är en helg, en lång helg. Många kanske varit lite extra lediga och det är väldigt skönt. Men ju mer jag läser den här texten som vi strax ska läsa ihop, desto mindre fokus lägger jag egentligen på själva himmelsfärden. Jag inser att varenda gång jag läser den så ser jag lite nya saker som ploppar upp och som tittar fram. Att själva himmelsfärden, jag ska säga nästan för inte bara, är lite som en informativ passage för att belysa några andra jätteviktiga punkter här. Men vi börjar med att läsa texten i Apostlagärningarnas första kapitel. Har du en bibel med dig får du jättegärna hänga med. Vers 1-11. I min första bok, ärade Theophilos, skrev jag allt om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan att vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig. I Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Amen. Jag har lyxen att varje måndag få träffa ett gäng beachvolleybollspelare. Det får jag göra några andra dagar i veckan också. Men på måndagar jobbar jag med ett församlingsplanteringsprojekt som heter Beach Church. Vill ni veta mer kan ni fråga Göran. Han vet vad det handlar om. Och i måndags så passade jag på att fråga det här gänget. Vad tänker ni på när ni läser den här texten? Det är en liten lyx man kan ha när man ska predika. Bara deras spontana tankar kring texten. Och det är alltid kul att höra det där första som poppar upp. Och någon påpekar vikten av att Jesus gick runt där. 40 dagar gick han runt och gav dem bevis på hans uppståndelse. Någon annan tyckte att det var så gött att lärjungarna, precis som vi, så lätt hakar upp sig på vissa saker. Att de fastnade i tanken där på Messias som den politiske, faktiske, nu direkt befriaren. Liksom. Att de hade fortfarande gett upp den tanken där. Och en annan skrattar lite åt männen i vita kläders lite tykna fråga om varför står ni och tittar upp mot himlen? Och jag tycker som jag sa förut att varenda gång jag läser den här texten så kommer nya saker. Men idag ska vi fokusera på det som jag tycker är, eller det som jag läser in verkligen i hela apostlagärningarna i stort. Den allra första text på något sätt om kristendomen utan Jesu fysiska närvaro. Hur de första kyrkan börjar tänka och tro och tycka och göra fel och göra rätt. Och hur samma löften och uppdrag ligger kvar än idag. Och lite till bakgrund så går vi till de sista verserna i Matteus evangeliet. Kapitel 28, vers 18-20. En välkänd text. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det är Jesus som säger det här. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Pratar jag lagom fort, Peter? Tack. Framförallt den där första meningen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. All den kraften har Jesus fått. Det hörde vi också i profetian från Daniel som Frida läste. Vad gör han med den kraften? Såklart så kommer han till jorden. Han dör med våra synder, med skiljeväggen mellan Gud och människan. Dör han bort med och han uppstår utan det till gemenskap med oss. Men vad gör han sen? Vi ska inte på något sätt bagatellisera det. Det är jättestort. Men vad gör han sen? Men han framträdde. Han gav människorna bevis på sin uppståndelse och han undervisade om Guds rike. Och sen ger han dem en sista befallning. Vänta. Vänta på det som fadern har lovat, läser vi i vers 4. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och den ska ni använda för att predika här i närområdet och lite utanför i kommunen och staden och landskapet, hela landet och hela världen. Men först ska ni vänta. Så vad gör han med den här kraften som han har fått? Jo, men han delar ju ut den. Lite här och där. I lagom dos delar Jesus ut sin allsmakt till oss. Vi låter det sjunka in lite. Att i lagom dos så låter Gud sin allsmakt delas ut bland oss. Alla vi som sitter här har fått löftet om att den kraft som universums skapare har och är ger han alla oss. Skulle vilja stanna där egentligen och bara där, gå ner och sätta mig. Men effekten av det är viktig. Vi går till Efesiebrevets fjärde kapitel, andra stycket. Vers 7 och framåt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom eller henne. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar. Han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om att Guds son, om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det är ett rätt högt mål. En mognad som svarar mot Kristi fullhet. Bland det roligaste jag vet, det är att se människor som trillar utan att skada sig så mycket. Jag tycker det är jätteroligt att smyga på min fru och göra pruttljud mot hennes rygg. Och jag tycker det är jättekul att reta mina kollegor. Jag vet inte om det rimmar riktigt med att uppnå den fullhet som svarar mot Kristus. Det var min första tanke när jag läste den här texten. Ska jag nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet, då är det ju kört. Det var min första tanke. Sen läste jag lite mer och insåg att de går inte emot varandra. Kristus utrustar oss, och det säger vi i inbjudan till nattvarden, till vittnesbörd och tjänst. Det handlar inte på något sätt om att Gud tar bort delar av oss eller gör någonting som inte är vi, utan han lägger till de delar som jag tror från början han har lagt i oss, som är tänkt att vi ska ha. Jag tror det också är därför att vi kommer tillbaka till att Jesu uppmaning att vänta är så viktig. Jag tror den är jätteviktig, den här texten. Det här lilla ordet på 5 bokstäver, eller vänta. I början av hösten hade vi bjudit in en kille till att prata om evangelisation för våra unga vuxna som jag jobbar mycket med i Fiskebäckskyrkan. Och det är väldigt roligt, för han kommer dit, tackar för att han får komma, och sen säger han: vad kul att jag får komma och prata om evangelisation. För jag är fruktansvärt dålig på att gå ut och prata om Jesus. Och varenda gång jag ska göra det, då tycker jag att det är jobbigt. Och varje gång känner jag mig lite olustig. Och om inte jag hade känt Daniel, som han heter, så hade jag börjat bli orolig där. Men han säger också sen att varenda gång han är ute och pratar om Jesus, så känns det väldigt meningsfullt. Och att han inte alls så sällan blir väldigt konkret använd av Gud. Och han tar med oss in i bibelberättelsen lite på båda sidor om det vi är nu. Och jag tycker det är väldigt spännande. För när Jesus dör så händer något med lärjungarna. De splittras, de sprids och försvinner. Och några går tillbaka för att fiska och några gömmer sig. Och hela gänget blir liksom lite vilsna. Deras treåriga resa med Jesus liksom skrotas. Och hoppet om framtiden grusas sönder och de upplever sig jättelämnade. Vilket inte alls är konstigt. Sen kom Jesus tillbaka, kallade dem att på nytt följa honom. Och han förklarade om sin uppståndelse och allt var frid och fröjd och allt var superbra i 40 dagar. För nu tänker de, nu är det dags liksom. Nu kommer han upprätta det här riket. Och nu kommer vi kunna gå hela livet med Jesus, och han kommer precis som förr vara med och leda oss. Och sen så svarar Jesus efter de här 40 dagarna med ett löfte om att de ska få kraft. Och sen försvinner han igen. Mitt framför deras ögon, upp till himlen. Och jag tror att den här vilsenheten börjar krypa sig på en gång till. De samlas där de brukar, de ber och de gör faktiskt som de blir tillsagda den här gången. De väntar. Sen uppfylls löftet, anden ges, och det blir precis samma sorts skillnad igen. Precis som när Jesus kom första gången och kallade dem, de lämnar sina nät. Precis som Jesus kom andra gången efter uppståndelsen och de tänkte nu är det dags. Precis på samma sätt blir det tredje gången när anden får komma. Och de får precis den kraften som de har fått löftet om. Och precis det som Frida läste om Daniel, som 600 år tidigare skriver den här profetian, som till viss del också handlar då om andens utgjutelse. Lärjungarna får kraft och mod och frimodighet och en jättetydlig hjälp i vad de ska göra. Och vi ska inte gå in så mycket mer på det, för pingst är inte riktigt den. Det kommer vi få höra mycket om några veckor. Men jag tänker att här har vi jättemycket i alla fall jag och jag tror ganska många med mig, har jättemycket att lära av lärjungarna. För de är så härligt långt från perfekta. De slåss, de tvivlar, de flyr, de ljuger, de hakar upp sig på saker, de fattar inte vad Jesus menar. De hugger öronen av folk till höger och vänster och de vill sitta närmast Jesus i himlen och gnabbar och tjatar och bråkar och är så långt från den här första tanken av lärjungarna. Och här på något sätt, inför molnet som skymmer Jesus där uppe, så står de frågande, nästan förlamade. Att Gud måste sända två änglar eller två män i vita kläder som nästan får sparka igång dem i deras nya uppgift. Att vänta. Och så fruktansvärt jobbig uppgift. Att här har Jesus kommit tillbaka, han har berättat, han har pratat, han har gett ett löfte om kraft. Och sen säger han, nu ska ni vänta. Och här tror jag vi har en jätteviktig uppgift som lärjungar. När vi är besvikna på Gud, när vi är ledsna, när vi är arga, när vi är oförstående, när vi bara är frågande, då tror jag att vi borde vänta lite mer. Men jag tror att vi ska vänta aktivt. I vers 14, lite senare än bibeltexten om himmelsfärden, så läser vi hur de väntade. Alla dessa, de har radat upp lärjungarna, höll ihop under ständig bön. Och där är en superskillnad i väntandet. Om det är en aktiv eller ett passivt väntande. I mejlet jag fick om den här gudstjänsten så var den här reflektionen som i den här gudstjänsthäftet, heter det så? Ja. Var bifogat. Jag trodde det var Lina som hade skrivit det, men jag fick reda på att det var Peter, så jag ska inte ge henne någon cred som hon inte ska ha. Lina är väldigt bra ändå. Sista två meningarna eller tre eller vad det är i den här texten om idag är så här. Ni kan säga till Peter, himla bra skrivet sånt. Det tog nog lång tid att smälta allt det de varit med om. Successivt lade de tillsammans ihop pusselbitarna för att bättre förstå Guds plan. Upplevelserna och erfarenheten kom faktiskt före förståelsen. Tron på Jesus är ett liv och inte en skrivbordsprodukt vi ska lära oss utan till. Tron på Jesus är ett liv och inte en skrivbordsprodukt vi ska lära oss utan till. Successivt lade de tillsammans ihop pusselbitarna för att bättre förstå Guds plan. Det var bit för bit och det var tillsammans. Men här tror jag att vi som västerlänningar, om vi säger så, har en annan utmaning. Det jättevälkända livspusslet. När det blir två pussel på något sätt. För jobb och träning, familj, verksamhet i kyrkan, semester, huset, bilen, skjutsa ungarna, hämta ungarna, vänner, nöje, den där boken jag började läsa, den där filmen jag borde se, den där tavlan som hänger lite snett, disken som måste göras inom svärmor och svärfar kommer, jag borde nog cykla till jobbet, båten ska i sjön, är masten rak, hur är det med dammsugningen hemma, är det kanske lite damm på dörrkarmen, borde jag byta skosnören på ungarnas fotbollsdojer. Jag kanske borde måla om huset. Ni vet, allt det där som ligger. Som i sig inte är något dåligt. Och till det kanske det för ett gäng av oss som är kristna i alla fall tillkommer någon form av lite dåligt samvete kring att jag kanske borde läsa Bibeln lite mer. Jag kanske borde be lite till och jag kanske borde och borde och borde och borde. Och sen är det ju så där fruktansvärt svårt att prata med mina grannar eller mina kollegor om Jesus, för att jag gör det ju ens knappt med mina vänner i kyrkan. Och jag generaliserar och är hård. Jag vet om det. Det är mycket mer effektivt så. Men jag vet inte om vi är där som individer, men vi är lite där som kyrkan nationellt. Att det är så mycket annat. Och därför har jag varit så glad över att de här sångerna vi sjöng, det var så mycket tillit, det var så mycket trygghet, det var så mycket tacksamhet över Kristus. Tack för det du gör för oss. Och jag tror inte på något sätt egentligen att någonting av det här vi radde upp så att säga är dåligt. Möjligtvis det dåliga samvetet, för det tror jag är fel drivkraft. Men jag tror att det är liksom en kamp Precis som min vän som jag berättade om förut här, jag håller på att avsluta förresten, som skrev förut, som pratade förut om att han tyckte det var så jobbigt varje gång han skulle ut och prata om Jesus på gatan eller vad, vad han gjorde. Jag tror att det är en kamp. Och att det nästan alltid är gött efteråt. Och om du inte har läst C.S. Lewis från Helvetets brevskola, ett studiebrev om de bästa metoderna att föra en själ till förtappelse. Fantastisk underrubrik. Då borde ni göra det. Den är helt fantastisk. Den är skriven, den är helt fiktionell heter det inte. Den är fiktion. Om en brevväxling mellan en mentors demon på ett sätt som ska hjälpa då den här nya unge brorson att förleda en man. Och den är liksom i en brevväxlingsform som är helt fantastisk. Där man liksom, han hjälper honom och säger, tänk på de här sakerna är jättebra för att en människa ska gå lite snett. Och de här sakerna ska du akta dig för de här sakerna kommer göra en människa väldigt god. Den är jättebra, inte alls så tjock. Så den kan få, om någon inte vet vad ni ska läsa i sommar, då är den fantastisk. Och mitt i sin ironiska allegori på något sätt så är den helt underbar. Och inte minst i poängen i att en passiv kristendom, det tycker han, den här tumskruv som han heter, den äldre demonen, är fantastiskt. Liksom. Det är så bra, för det attraherar ingen. Och jag tror att det är precis den kampen som vi står i på något sätt. För jag möter dagligen, i lusten är att när jag möter människor hellre prata volleyboll än att prata tro. Att jag hellre stoppar i hörlurarna när jag går på Frölunda torg, eller att jag jättegärna berättar om hur kul det är med alla de här fantastiska liksom, sociala aspekter av pastorsjobbet, med att träffa massa människor och kunna få hjälpa till med det och det och möta räddningsmissionen och sen så lägga in lite Jesus någonstans i slutet. Det är himla lätt alltså. Att på något sätt vänta för länge. För jag tror det är ett dike. Vi får uppmaningen vänta och sen kan vi gå fel för tidigt eller vi kan gå aldrig. Och läser vi Apostlagärningarna så kommer gång på gång på gång hur Paulus går när vi har ungefär koll. Jag tycker om alla hans formuleringar när han skriver till sina medarbetare och sina vänner att där hade vi ungefär koll på, det var nog det här Jesus ville så vi provade. Och ibland så gör han fel. Det är han väldigt tydlig med. Ja, men där gick vi snett alltså. Men vi gick. Och jag vill verkligen inte att någon, mig själv inkluderat, ska gå härifrån och känna någon form av liksom sorg eller otillräcklighet eller skam eller så vidare. Då har jag gjort fel. Men jag tror det här är viktigt att prata om. Jag tror det var Billy Graham, detta om jag har fel Peter, som sa att om ingen går ut när jag predikar, då har jag varit för vek. Om ingen går ut och är arg när jag predikar, då har jag varit för feg. Jag håller inte med, för jag tror att det är en väldigt sår man kan skapa. Men ibland tror jag att vi behöver utmana lite. Och det är precis då vi måste gå tillbaka till det löftet som Jesus ger. Han säger åt dem att vänta, men han ger dem också ett löfte. Ett löfte som gäller oss idag, precis på samma sätt. Att den heliga anden ska komma över er och ni ska få kraft att, och sen gå ut och vittna. Jag tror verkligen, hade lärjungarna gått ut innan de hade fått den kraften, då hade det blivit dåligt. Då hade de gått fel. Men vi läser sen i kapitlet efter, de gick ut efter och då blev det bra. Vi ska läsa fortsättningen i Efesierbrevet kapitel 4 som sista bibelord. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och håller ihop genom att alla lederna hjälper och stöder. Men just den kraft han ger åt varje särskild del, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Och det här tror jag är det allra, 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 allra viktigaste. att vi kommer aldrig bestämma vad vi är bra på. Vi kan öva och vi kan jobba. Men det är Gud som i alla oss lägger precis det som han vet är rätt. Och det är precis när vi börjar göra det, prova det, hitta balansen mellan att vänta och att gå, det är då det också blir kul. Det är då det blir på riktigt, det är då det får någon effekt. Om jag och Frida är bra på olika saker och jag försöker göra det hon är bra på, då blir det antagligen dåligt. Men gör vi det som vi själva är bra på, gör vi det som Gud lägger ner i oss, och när vi väntat så pass länge i bön att vi tror, nu vet jag vad jag ska göra, sen provar vi det, då har ju Guds löfte om att han ska ge den kraften, då finns ju den där. Inte som ett liksom påtvingat måste. Jag pratade häromdagen med en persisk och en afghansk kille som är jättenyfiken på kristen tro och liksom beskrev skillnaden mellan det här klättrandet mot att förtjänandet av Gud gentemot hur Kristus kommer ner. Det måste vi ha med oss. Att Kristus kommer ner till oss överbrygger liksom skillnaden, synden som skiljer oss från Gud. Han aktivt kommer ner, lyfter upp oss, men där i också utrustar, som vi sa, till vittnesbörd och tjänst. Och om vi inte provar att gå i det, om man ska vara helt ärlig, så har vi en jättetråkig tro då. Den är inte osann. Det är fortfarande nåden från Kristus och där. Men den uppgift som vi får, de gåvor som vi har, det är också det som gör det hela så himla attraktivt, tycker jag. Vi ber. Ja, Herre, tack att din nåd är så mycket större än vi förstår. Och din kraft som skapat allt, tack att du av någon anledning väljer att lägga ner den i oss. Så att vi får vara med och bygga din kropp, bygga ditt rike, ta din kärlek hit till jorden, Herre. Och vi ber om mod och vi ber om klarhet och vi ber om tydlighet i att våga gå dit du sänder. Vi ber för de gångerna vi är bekväma. Vi ber om de gångerna vi är fega. Vi ber om de gångerna som det bara är så fruktansvärt mycket annat. Herre, kom med ditt fokus till oss. Hjälp oss att skilja mellan det som är viktigt och det som är evigt. Och tack Herre att du också lovar att vara med i kraft och inspiration och i vägledning när vi tackar ja till att gå. Och Herre, hjälp oss med skillnaden mellan att försöka förtjäna din kärlek, förtjäna din nåd, och skillnaden med att få gå tillsammans med dig. Jag ber Herre för alla de människor som tvivlar på att vi räcker. Tack att det inte handlar om det. Tack att din kärlek till oss är lika total även när vi är längst bort från dig, upplevt av oss. Men tack också Herre för att du verkligen utrustar, att du väljer att bygga din kyrka och ditt rike genom oss. Och att varenda en av oss som sitter här inne och egentligen i hela världen har du planer och tankar och utrustning för. Så Herre, kom med inspiration, kom med längtan efter att få ta på oss den utrustningen och gå tillsammans med dig. Hjälp oss att vänta aktivt. Att få vänta i bönen till dig, sökandet efter vad du vill, Herre. Och tack för att du steg upp till himlen och lämnade plats för din ande och oss att få verka. Vi lägger oss själva i dina händer, Herre. Led oss och ta emot oss. Amen.